Du lyssnar på 12 livsregler, ett motgift mot kaos av Jordan B. Peterson. Regel 8. Tala sanning, eller låt åtminstone bli att ljuga. Sanningen i ingenmansland. Jag studerade till klinisk psykolog vid McGill University i Montreal. Medan jag gjorde det stötte jag ibland på mina klasskamrater inne på sjukhusområdet vid Douglas Hospital i Montreal, där vi för första gången fick kontakt med mentalsjuka. Douglas är en jättelik anläggning med flera tunnland mark och dussintals olika byggnader. Många har förbindelser via kulvertar för att skydda anställda och patienter från de evighetslånga vintrarna. På sjukhuset fanns en gång hundratals långtidsinlagda patienter. Det var innan antipsykotika och storskalig avinstitutionalisering hade införts i slutet av 1960-talet och i stort sett stängt alla boenden för psykiskt störda för att i de flesta fall förvisa de befriade patienterna till en betydligt hårdare tillvaro ute på gatorna. I början av 1980-talet, när jag kom till sjukhuset för första gången, hade man skrivit ut alla utom de allra sjukaste patienterna. De som var kvar var egendomliga och svårt skadade människor. De samlades kring kaffe- och godisautomaterna som fanns i kulvertarna och såg ut som personerna på Diane Arbus fotografier eller Hieronymus Boschs målningar. En dag stod jag och mina klasskamrater och väntade på vidare instruktioner från den bigotta tyska psykolog som ansvarade för Douglas kliniska träningsprogram. En av långtidspatienterna, en känslig och sårbar person, gick fram till en av de andra studenterna, en tillbakadragen och lite gammaldags ung kvinna. Patienten tilltalade henne på ett vänligt och barnsligt sätt och frågade: "Varför står ni här allihop? Vad gör ni? Får jag följa med er?" Min kamrat vände sig till mig och frågade osäkert: "Vad ska jag säga till henne?" Hon blev, precis som jag, förbluffad över att få en sån fråga från en så isolerad och tilltufsad människa. Ingen av oss ville säga någonting som skulle kunna uppfattas som ett avvisande eller en tillrättavisning. Vi hade tillfälligt hamnat i ett slags ingenmansland där samhället inte ger några riktlinjer eller någon vägledning. Vi var nya kliniska studenter, oförberedda på att inne på sjukhusområdet möta en schizofren patient som ställde en naiv, vänlig fråga om det fanns en möjlighet till social samhörighet. Här pågick inte heller något sånt naturligt givande och tagande under samtal som fångar upp kontextuella ledtrådar. Vilka var egentligen reglerna i en sån situation som låg långt utanför gränserna för normal social interaktion? Exakt vilka alternativ fanns? Såvitt jag snabbt kunde bedöma fanns det bara två. Jag kunde berätta en historia för patienten som var avsett att rädda allas ansikten. Eller så kunde jag ge ett ärligt svar. Vi får inte vara fler än 8 personer i gruppen, hade tillhört den förstnämnda kategorin, liksom vi är precis på väg ut från sjukhuset. Inget av de svaren skulle ha sårat någons känslor, åtminstone inte utåt sett. Och den statusskillnad som fanns mellan oss och patienten skulle inte ha varit särskilt framträdande. Men inget av svaren överensstämde helt med sanningen, så jag valde bort båda två. Jag sa till patienten, så enkelt och rakt på sak som möjligt, att vi var nya studenter som tränade oss för att bli psykologer och därför kunde hon inte följa med oss. Svaret belyste skillnaden mellan hennes och vår situation och gjorde klyftan mellan oss mer synlig. Svaret var hårdare än en tillrättalagd vit lögn. Men jag hade redan på känn att en osanning, hur välment den än är, kan orsaka oönskade konsekvenser. Hon såg tillplattad och sårad ut, men bara för ett ögonblick. Sen förstod hon, och då var det i sin ordning. Det var bara som det var. Jag hade en rad märkliga upplevelser några år innan jag började min kliniska träning. Jag upptäckte att jag led av en del ganska påträngande.